Först innan jag går in på ämnet så vill jag gärna säga att det finns flera olika ämnesområden som vi inte idag hinner behandla eller inte kanske alls under den här kursen. Jag kommer att fara sen efter 5 för jag måste åka ner idag. Men jag hoppas ni har en fin kväll och en fin morgondag också. Och det här är, kan man säga, att en kurs i apologetik är en process. På samma sätt som missionsbefallningen inte var en order som gavs vid ett tillfälle, utan det är en livsattityd. När ni går omkring så ska ni göra alla folk till lärjungar, alltså var vi än är. Och vi har otaliga tillfällen att lägga ett ord och vi ska göra det frimodigt. Vi behöver inte ställa så märkliga krav på oss själva. Jag tror att det främsta är beredvilligheten och att vi är oss själva. För äktheten nog. Jag kommer ihåg en av mina klasskamrater som kom till tro under gymnasiet. Och jag försökte nu hjälpa henne också på olika sätt så där. Och så hann jag inte ta upp alla nidvisor som sades om den kristna tron. Så någon hade frågat henne att kan Gud skapa en så stor sten att han inte orkar lyfta den? Om du svarar ja på frågan, alltså hon frågar först att det är Gud allsmäktig. Jo, sa hon. No, men kan Gud skapa en så stor sten att han inte orkar lyfta den? Säger du ja, han kan skapa en så stor sten att han inte orkar, alltså är han inte allsmäktig. Säger du nej, så kan inte Gud skapa, då är han inte heller allsmäktig. No, så frågar jag henne, no, vad sa du då? No, hon sa att hon svarar bara att är du tokig, att vad skulle Gud med en sån sten? Och jag tror att det kan vara ett ord att lägga på minne. Därför att det, frågan var ju inte att jag är så bekymrad av det där att försöka seriöst liksom klara upp det här. Utan man ville liksom bara bråka med hennes tro och egentligen inte ha svar på frågan. Det finns ju mycket att säga om det, men det kan vara bra att komma ihåg. Jag tänker på en annan sak också av John Lennox som är en förträfflig, fryndlig och rund och glad apologet, professor i matematik och i Oxford, och han har talat med Richard Dawkins mycket, och när Dawkins säger att tron på Jesus är som tron på julgubben, att det är liksom någonting som man växer ifrån, och då svarar Lennox att han har inte hört om människor som har börjat tro på julgubben i vuxen ålder. Och det är ganska bra, för det visar liksom att den här analogin mellan Jesus och julgubben inte håller alls. Att skärpta forskare på högsta nivå, vanliga människor, allt, unga, gamla, från alla kulturer, så har börjat tro på Jesus i vuxen ålder. Före detta ateister, en hel mängd av dessa ledande apologeter har tidigare varit ateister. Och nu är de bekännande kristna. Hur är det möjligt? Eller tänk på William Lane, inte William Lane Craig utan på Anthony Flew, som var världens mest kända ateist. Och som i en debatt med William Lane Craig måste erkänna och också influerad av sina studenters examensarbeten om det här, hans filosofi, hans ateism och hans agnosticism. Han säger på ungefär på sin 84-årsdag att jag kan inte längre med gott samvete säga att det finns ingen Gud. Han säger att det är omöjligt att säga så, säger den här gamla ateisten. Då hade det liksom, som man säger på högsvenska, muhi och muhi. Alltså det hade liksom legat där och verka och dragit i degen, och en dag liksom så brakar motståndet. Och det finns en bok av honom på engelska som heter, det står på pärmen, There is no God. Det finns ingen Gud. Och så är det där no överstruket och så står det ett ej. There is a God. Det finns en Gud. Och om han nu är, alltså han är teist, han bejakar Guds existens, han ser det nödvändiga i att bekänna tron på en Gud. Om han blev och blir, alltså blev personlig kristen vågar jag inte säga hur långt han gick sen där, men det är många som säger att det också det är fallet. Det finns många saker, men en av de saker som vi borde, som jag har träffat allt mer och mer, som vi kommer att behandla och kommer också skriva om det, så är att det finns en stor grupp kristna människor som är besvikna på kristendomen. Och som borde lösas, förlösas till att tro. Som inte ifrågasätter Guds existens, som är själva bekännande kristna, men som är mycket depressiv, som är mycket nere, liksom tycker att det fungerar inte, det stämmer inte, svarar inte, alltså nog kanske i sak någonstans va, men så här liksom i det verkliga livet. Jag har försökt be och jag har försökt, det vill inte liksom bli någonting av hela min tro. Jag tror att det här är ett väldigt stort problem, och därför så tycker jag också, när man går igenom de här Guds bevisen och andra, genom tron förstår vi. Och när man liksom speglas i hur man har ränt den ena vägen efter den andra, så slutar alla på samma punkt. Att det är helt orimligt att förneka. Gud tränger in genom alla fönster, liksom, vilken väg jag än tar. Och det är väldigt trosuppbyggande. Och sen också att höra om kristna människor, om deras liv, om deras liksom, att de har kört fast i sin tro, men också att de kan lösas. Och att den kristna gemenskapen är sån att man vågar tala om svårigheter att tro. Fast man liksom tycker att man skulle vilja tro, men man kan inte riktigt få det till sig. Och sen den andra dimensionen av det här, förutom att det finns allt mera influens, påverkan av andra religioner. Det finns allt för många unga söta damer som gifter sig med muslimer. Och som inte fattar att det blir problem. De är artiga och vi är såna tölpar, vi finländska män säkert, att det är liksom ingenting att ta eller ha. Och några offer, det är några som har fått höra att Herren utser nog offret. Som entröstade mig med en svensk präst, tror jag, en gång. När jag hade tänkt gå Paulus vägen någon gång som ung, och så sa han, vet du Henrik, du har inte en nådegåva, att hon ska hälsa mig med Herrens ord till Abraham, att Herren utser nog offret. Offret heter Anki nu. Och vad heter det? Men det finns liksom många som tänker, så får man barn, kanske det första barn eventuellt får döpas, barnen följer ju sin mor om det riktigt gäller. Men så blir det mer och mer, man trasslar in sig, och så det andra barnet är det si som så där, och vi väntar och ser, och tredje barnet, så blir det inte, så ska inte helst delta i religionsundervisning, så skärs det av mer och mer, och så är man låst och så är man fast. Jag vågar nästan säga, var stenhård på den punkten, att den som du ska dela ditt liv med, dina barn, dina vänner, så ska vara en som bekänner Jesus. Jag säger inte som en, det är ingen förutsättning för frälsningen, men om du vill undvika mycket lidande. Kan de komma till tro som du hoppas sen när ni är gifta, så kan de komma till tro före. Det vill säga, det är lika omöjligt, men det är möjligt för Gud. Men jag tror, och vi behöver därför också svara på särskilt just muslimers invändningar mot den kristna tron. De har en mängd falska för det. De säger att det var Judas Iskariot som de bytte ut Jesus och dog, korsfästes Judas. Och de har mycket så här, men de kallar Jesus i Koranen för en profet. Och det finns mycket att säga om det här. Det måste vi egentligen behandla, eller ni, vid någon gång. Att vi ska liksom växa in i det här, för det blir allt mera. Förr var det ju så, ska jag säga, för 30 år sedan, att kom det någon färgad emot på gatan, så tittar man liksom, vad var det, eller varifrån kom de? Och nu är det ju vardagsmat. Och vi har mycket, mycket människor som har en annan tro. Det, man ser väldigt mycket i Helsingfors finska flickor, uppenbart finska flickor som går täckta och som man ser att har blivit vunna på fel sätt. Så att det här är en sak som vi borde ta upp. Och sen det tredje som vi lite har försökt behandla, som den nyare apologetiska litteraturen, jag vill gärna visa den bok som jag talar om, som heter Mere Apologetics, så har Alistair McGrath själv tidigare kemist och har doktorerat i det, och sen kom han till tro, och sen sökte han sig, nu är han teolog, professor, och så säger han här under, how to help seekers and skeptics find faith. Hur hjälpa sökare och skeptiker att finna tro. Alltså, apologetiken är ingen sån här grej att man liksom frossar i, att man får diskutera och anlägga olika synpunkter. Utan apologetiken har ett mål att hjälpa. Att hjälpa människor. Att vill du veta sanningen så kan vi diskutera. Och jag tror ingen människa förutsätter av dig eller av mig att vi inte, att vi ska veta allting. Om någon ställer någon svår fråga så säger jag att jag vet inte, men jag ska ta reda på. Jag ska försöka ta reda på det där. En ärlig människa som vill ha sanningen så nöjer sig. Det de inte nöjer sig med är att vi säger fast vi inte vet. Utan snarare att vi erkänner att vi inte förstår allt och inte vet allt. Och därför träd frimodigt fram. Jag tror att ett av de första, det står när Jesus kallar sina lärjungar så står det att han sände dem. Så står det inte att Jesus sände ut sina lärjungar utan det står alltid att han kallade till sig sina lärjungar och sände så ut dem. Så det där första steget att komma till Jesus, vara hos Jesus, lära av Jesus. Det är liksom all grund för apologetiken, att rustas av honom. Och att sen gå ut, en av de första sakerna som tror jag är viktig och öppnar är bekännelsen. Att jag bekänner. Man behöver inte göra som en skolelev, nuvarande professor i Åbo. Att han tog ett sådant här plakat, han sprang med en annan, sprang runt skolan och sa att ikväll samlas den kristna skolungdomsgruppen. Han heter Gunnar A. Hellström, han var ivrig som ung skolan när han hade kommit riktigt med. Man kan göra det på många olika sätt. Man kan lägga ett litet ord. Man kan säga frimodigt att man är av annan mening. Som vi hörde här flera exempel på. Nå ja, så vill jag också säga att de av er som har den här norska tidningen Fast Grund kommer den hit till skolan. Sannsynligtvis. Det är icke omöjligt. Så den har nu en artikel av Alistair McGrath om den nya ateismen. Den nya ateismen i senaste nummer. Som finns här. Så ni kan, jag såg den, råkade se den just så jag tittade på den. Och där finns flera fina poänger. Nå ja, lite om nya ateismen nu. Det fanns en busskampanj i Birmingham. Där Humanistsamfundet och Richard Dawkins, den kanske mest kända nya ateisten, som satsar personliga pengar på det. Satt stora reklamar på bussar där det står att det finns ingen gud. There is probably no God. Relax and enjoy your life. Alltså slappna av och njuta av livet. Det fanns vissa kristna busschaufförer som sa att de vägrar köra bussen med en sån devis. Men det gick i alla fall in. Det finns troligen ingen gud, slappna av och njuta av livet. Och det var alltså Richard Dawkins, före detta professor i evolutionsbiologi i Oxford, nu är han pensionär. Och han och nyhumanisterna, och det är märkligt hur hans böcker har vunnit gehör. Och våra ateister, våra nyateister, typ Kari Enqvist, Esko Valtaoja och många av de här andra, så de använder samma koncept. De har skepsis som förening. De har detta, det är Dawkins som har sagt att tron är ett virus i hjärnan. Och det har också Kari Enqvist sagt. Skulle någon ha sagt något motsats, låt oss säga om homosexuella eller någon annan grupp, så skulle de ha fått åtal på sig för ärekränkning. Men om kristna får man säga, vad som helst. Han satsar stora pengar på det här, på anslagen på bussen. Och då svarade de kristna på att de inbjöd Dawkins att debattera med William Lane Craig, som ju nu var i Europa. Han var i England och i Sverige och Finland. Men då säger Richard Dawkins att han vägrar ställa upp. Han ställer inte upp mot William Lane Craig. Och också ateister, nya ateister, försökte övertala honom att gå och ställa upp. Men han vägrar. För att han har någon gång diskuterat med Craig som sopar matta med honom. Och vet du vad? Att sen bekostade de kristna en busskampanj. Och vet du vad det stod på den? There is probably no Dawkins. Alltså de hade en sån busskampanj där de meddelade att det blir ett stort diskussionstillfälle då och då. Dit William Lane Craig och Richard Dawkins är inbjuden. då, där och där, klockan det och det. Men så skrev de, there is probably no Dawkins. För att han ställde inte upp. Det finns troligen ingen Gud. Troligen inte. Det är egentligen ett ganska dumt ord. Tänk om man, när man sätter sig i flygplanet, får höra att planet landar troligen i New York. Det låter inte så där väldigt hoppfullt. Att säga det finns troligen inte någon Gud, det kan ju vara uttryck för ens tro, eller vi ska säga otro. Och där finns man har lämnat en liten dörr öppen för att man kan ha fel. Det gör inte Dawkins i, liksom i princip, men om han har råkat formulera sig så här så är det i alla fall en liten öppning i någonting. För att det finns ju en risk för att han har fel om han säger så här. En av världens mest kända ateister, så var Bertrand Russell. Han var ju egentligen ett slags skeptiker, agnostiker, men blev egentligen ganska ateistisk. Så fick han en gång frågan att vad skulle han säga åt Gud om han träffade honom efter döden, och alltså det gick upp för honom att han hade haft fel. Så svarade han att han skulle säga not enough evidence God, not enough evidence. Att inte tillräckliga bevis Gud, inga tillräckliga bevis. Det är ett ganska intressant svar därför att han svarar på frågan. Och han räknar med att han tog den liksom seriöst och menar att det kan komma en situation när han får säga åt Gud det här egentligen. Skulle jag ha fått en motsatt fråga så skulle jag ha klagat på frågan. Om någon skulle säga att när du dör och så visade det sig att det är inte Jesus som finns där utan det här, så skulle jag inte ge något svar därför att jag anser att det är helt uteslutet. Men Russell menar att han skulle säga åt Gud så här att det inte finns tillräckliga bevis. Varför talar Richard Dawkins aldrig om Jesus? Jag talade en gång med Alistair McGrath, han var här senaste januari. Och jag har hört på mycket av de här YouTube-diskussionerna, både för att lära mig och för att veta vad folk står för och så vidare. Och Dawkins talar aldrig om det som är det centralaste i kristendomen när han vill bekämpa kristendomen. Det är också för övrigt ett tips att tala om det centrala och det viktiga. Till exempel just Jesus personen, vem han var, om det är sant att han lever. Men det talar Dawkins aldrig om. Och vet du vad Alistair McGrath, som har varit kollega i samma universitet i tiden och som har debatterat flera gånger med Dawkins, han svarar mig så här. Good question. Det var en bra fråga. Vilket visar alltså att han har tänkt samma sak. Att varför talar du inte om Jesus? Han kommer med något svepande som jag kommer att visa något citat här under vejs så att säga. Men han går aldrig åt liksom texterna. Han kommer aldrig med en argumentation som visar varför det här är ett falsarium. Folk brukar säga så här, jaså du är konservativ, jaha du är fundamentalist som de säger. Jag brukar svara, du har ingenting sagt. För det är väldigt typiskt i vår tid i debatterna att man säger så här att ja, jaha, du är inte teolog. Det är ju inget bemötande av fakta. Inte teologi någon så esoterisk liksom hemlig klubb, hemliga sjuan. Att inte vem som helst kan läsa in sig och veta mer än teologer. När som helst. Men man använder sådana underliga värde. Man slänger ut så här från, jaså du är inte teolog. Eller till och med fast du säger att jaså du är kristen, ja, undra på att du inte liksom. Så säger du har ingenting sagt. Om de ska bemöta en sak så ska de bemöta en sak. Man ska ju inte börja gräla. Men jag menar att man sakligt ser att man med så här värdeinlägg försöker liksom avsluta diskussionen utan att ha sagt någonting. Och det märker man till exempel med den här heter han inte Christer Sturmark som figurerar i Humanisterna i Sverige och som tyvärr Benny Ulveus, förlåt Björn Ulveus, det höll på att bli som Trygve Mettiker talar om eletil och krokofant. Det ska vi tala om en annan gång. När man blandar samman Guds namnen och läser två på en gång, kallar honom Jehova. Men Björn Ulveus från Abba i tiden, som ju har varit textförfattare till den här Duvemåla bland annat. Så han har ju bekostat mycket av de här kampanjerna, nyateistiska kampanjerna i Sverige. Och det är ju väldigt sorgligt. 2009 så lanserade en stor kampanj efter den här busskampanjen som blev lite komisk. Där Dawkins och Humanistförbundet gick ut med ett foto av två glada barn. Och så stod där, sätt ingen etikett på mig. Låt mig få växa upp och välja själv. Och så såg man två glada harmoniska barn. Och liksom med den där undertonen att så här blir det när du inte tvingar någon religiös fostran. När du inte liksom får en så här neurotisk kristen tro pressad på dem. Utan du får växa upp glada och fria. Men vet du vad? Det roliga, det är precis som Kari Enqvist har sagt, att låt barnen välja själva. Då blir de lyckliga, då är de fria, då har de inte bindningar och bundningar och bångningar vad de har. Men det roliga med det här var att de ville understryka hur glad man blir när man inte är bunden av någon gud. Men sen visade det sig att de här två barnen kom från en hängiven, varm kristen familj. Så att hela liksom, kampanjen föll ihop. Och pappan sa att han är väldigt glad att just hans barn hade blivit valda till att vara manikänger för glädje. De där glada barnen som de hade valt från något foto som fanns, så visade sig vara två kristna barn. Barn från en kristen familj som hade fått höra om Jesus som små och så vidare. Så att hela deras kampanj blev vad den blev. Det finns ingen gud. Kari Enqvist har många gånger sagt att jag inte är intresserad av religion och någon gud. Och biskop Jari Jolkkonen, ny biskop i Kuopio, han svarar att det är underligt, för ändå talar han om Gud hela tiden. Det var precis som man sa om Ingmar Hedenius, som var professor i filosofi i Uppsala, ateist i Sverige på 60-talet, att han är olyckligt kär i Gud. Och det gäller också Kari Enqvist. Vi ska komma ihåg att Esko Valta-Ojas fru till exempel, hon har dött i cancer. Och det finns något som brukar kallas den neurotiska ateismen. Jag kommer ihåg för många år sedan så stod jag på järnvägstorget i Helsingfors med en portfölj. Och så kom det ett sådant gäng av fulla killar fram till mig och var väldigt aggressiv. Jag tänkte att vad blir det här? Och så frågade jag att vad har du i väskan? Att om så vina. Och så sa jag att jag har ännu starkare. Det borde jag förstås inte riktigt ha sagt. För jag ska kunna få på käften ordentligt. Så undrade de förstås vad jag har för ämne. Så öppnade jag och visade jag min bibel. Och de blev arga. Och de skällde ner mig till byxor och tröja och skrek. Och jag tänkte att var slutar det här? Nå, sen när de hade hållit på en stund så gick hela gänget iväg. Men ledaren, den mest aggressiva av den, kom tillbaks. När han sa först, när han var där före, så sa han att hans lillebror brann inne i Vilmanstrand eller någonstans östra Finland. Att skulle jag ha varit där skulle jag ha dödat honom med händerna, för han led så mycket. Och han hade ingen chans att klara sig, men han led ändå en tid innan han dog. Att hur kan du tala om en gud och tro på någon gud? Och så gick han. Och så kom han tillbaks. När de andra sen gick ännu vidare så kom han tillbaks och sa bara det här åt mig. Be för mig. Så gick han. Så här är det ofta att munnen har. Men det kan finnas en orsak. En existentiell orsak i människans liv som får människor att liksom uttrycka en sån bitterhet och besvikelse som man tror mot Gud. Att man liksom blir ett slags ateist, vars rötter kanske inte är att man inte kan tro på en Gud, alltså i den meningen ideellt, utan en sån besvikelse att man förlamas och kommer till en ateism. Nu vågar jag inte säga hur det är med det här. Det finns någonting obehagligt, tycker jag, över deras hårda förnekelser. Enqvist är professor i teoretisk fysik, men han är professor i teologi, förlåt, kosmologi, och sen nu just akademiprofessor. Och så säger han att det finns ingen Gud. Men inte han studerar Guds frågan. Han har sagt vissa saker, han har gett uttryck för det som han tror, det vill säga eller inte tror. Och detsamma gäller Esko Valtaoja, som inte ställde upp mot Matti Leisola, som jag berättade igår. Richard Dawkins vägrar diskutera frågan om Jesus. Ingen av nyateisterna har egentligen på allvar behandlat frågan om den tomma graven. På att lärjungarna förvandlades, på att vi har mött den uppståndne, på att det finns kristna idag. Trots företagets synnerligen bedrövliga historia. Alla som mötte, som levde den första påsken, utgick från att graven var tom. Det skulle ju vara lätt att motbevisa att så här levande är Herre. Utan det man gjorde var att hitta olika förklaringar till varför den var tom. Lärjungarna förvandlades, de som inte vågar bekänna för en ung flicka, plötsligt står de alla inför tusentals människor i Jerusalem och säger att honom har ni döda, men Gud har uppväckt honom. Och vi får allt fler som går omkring och säger att vi har mött Jesus efter korsfästelsen, efter uppståndelsen. Vi har kristna idag. Richard Dawkins säger de här orden om Jesu uppståndelse, att vi kommer till Jesu uppståndelse, den är så obetydlig. Ett av hans favoritord är petty. Den är så småaktig, så intig, så futtig, så lokal, så jordbunden, så ovärdig universum. Accounts of Jesus' resurrection and ascension are about as well documented as Jack in the Beanstalk. Det är en engelsk folksaga, så han menar att det är liksom sagor och myter allt det här, men han ger ingen skäl till varför det är. Och så står här så här, det är väldigt fint. Jesu uppståndelse erbjuder faktiskt en tillräcklig förklaring till den tomma graven och mötena med Jesus. Och så säger han denna, Tom Wright, som har varit biskop och nu igen har återvänt till att vara teolog. Efter att ha utforskat alla andra möjliga hypoteser som jag läst om på något ställe i litteraturen. Han har ägnat hela sin teologiska forskarbana mer eller mindre att studera Jesu uppståndelse. Därför är det också William Lane Craig doktorera i. Så tror jag att också den är en nödvändig förklaring. Det är inte bara det att det är möjlig. Utan så att det finns ingen annan förklaring som svarar på de fakta man vet om Jesu uppståndelse. Människan frågar, vem är jag? Var är vi på väg? Var är vi idag? Och den här boken, The God Delusion, vad heter den på svenska nu igen? Illusionen om Gud, så heter det, ja. Jumalharha på finska. Så heter på ett övertygande sätt att tron bygger på ett felaktigt tänkande och att den är potentiellt livsfarlig. Så står det på pärmen i den finska utgåvan. Att tron är farlig. Och det är ganska märkligt om vi tänker på de här viktigaste eller några av de här nyateisterna. Så har vi då Richard Dawkins som har skrivit den här Blinda urmakaren, Öster om Eden, en flod på 90-talet. Och sen om det här Illusionen om Gud år 2006. Han är den mest kända av dessa, ska säga, förgrundsgestalter för nyateismen. Och så har vi en annan som heter Daniel Dennett. Han är professor. Han har skrivit boken Breaking the Spell. Och vi har Darwins farliga idé av honom om evolutionen och så vidare. Han menar ju att det hotar liksom den kristna kulturen och västvärlden. Så har vi Sam Harris, en ung, ganska ung författare, filosof, som skriver till exempel att han menar att i vissa situationer kan det vara motiverat att till och med avrätta kristna. Därför att det är farligt med kristna. Och han har ju gett ut boken liksom de här andra, till exempel Letter to a Christian Nation, ett brev till en kristen nation. De här gav alla ut och reagera efter den här händelsen 911, alltså när flygplanen flög in i World Trade Center i USA, de här Twin Towers. Och så har vi Christopher Hitchens som nu har dött. Han är författare, eller var författare, journalist. Han hade en troende bror som var pastor, väl är pastor. Och Christopher Hitchens insjukna i strupcancer. Och har det väldigt, väldigt svårt. Och han skriver en bok som heter God is not great. Och där i min portfölj så har jag en bok som heter God is good, God is great. Som ett svar på, som de här apologeterna har skrivit som svar på hans inställning. Det är märkliga att den här händelsen där när de här flygplanen flög in så har de liksom kapat. Richard Dawkins och flera och Dennett också hade skrivit, och Christopher Hitchens, flera år före det här, än på 90-talet. Och deras böcker fick en viss uppmärksamhet. Men efter den här händelsen så svängde det helt så att de blev plötsligt bestseller. Och Richard Dawkins har blivit miljonär på de här böckerna som han har skrivit, särskilt just på den här illusionen om Gud. Och han säger, Richard Dawkins, 4 dagar efter det här tragedin i USA, han skriver i tidningen The Guardian, säger han att fylla världen med religion eller religioner av den abrahamska sorten är som att strö ut laddade vapen på gatorna. Förundra dig inte om någon använder dem. Och kriget mot terrorismen, som ju under president Bush blev en term, så det förändrar på ett sätt världen på många sätt, hela den här. Den nya ateismens författare hade skrivit i många år, men fick liksom bensin över elden i och med den här händelsen. Och det man säger är, det är liksom en utveckling. Man börjar med att tala mot och peka på islamsk religiös fanatism som alla ville fördöma då. Men så lämnar man bort islam och säger att egentligen så handlar det ju inte bara om islam, utan det handlar om alla fanatiska religioner. Det är steg nummer 2. Och snabbt var man där i sig att det handlar egentligen om alla religioner. Och det betyder att i västvärlden så angriper man den kristna tron och drar slutsatsen av att bussbomber och allt, se nu hur mycket elände som sker i religionens namn och massor med människor som dör. Religion är farlig. Det här är deras logik och deras slutsats. I den här boken The Magic of Reality så har vi också, Dawkins har skrivit flera böcker som ju säger en del om vad han står för. Det här med den själviska genen, så det är någonting som man har hittat på fullkomligt. Det finns ingen vetenskaplig forskare som kan säga om själviska, utan det är bara ett led i hans propaganda. Och det finns många olika av böcker där han försöker liksom visa på det här. Francis Collins är en av dem. Han är dekanus för en medicinsk fakultet. Han är läkare, han är genetiker. Han är mycket världsberömd DNA-forskare som har visat på det orimliga att vara ateist och förneka att det finns ett gudomligt intellekt. Däremot är Collins en förespråkare av en teistisk evolution. Det kan man ha delade meningar om. Men han har gjort väldigt mycket för tron just också på detta och visar att tron inte avvisar sann forskning utan man forskar, man kan ha olika åsikter, olika uppfattningar. Men han går hårt åt det här. John Lennox är professor i matematik i Oxford och han har skrivit en utmärkt bok som finns här som heter Guds dödgrävare, flera andra. Han har skrivit också en bok som jag nog har med, jag vet inte var den nu är, men som heter Gunning for God. Alltså att man skjuter på, de är ute för att skjuta ner Gud. Och han svarar väldigt fint där på nyateismen. Och så finns det ju den här Mats Elander som han har redigerat, Gud och hans kritiker. Den kostar 31 euro. Åtminstone så betalar jag 31 för den. Så det är en väldigt bra bok. Det är en antologi som är alltså skriven av flera, Stefan Gustafsson och Ray Baker och flera av de här på Credo-institutet och andra. William Lane Craig skriver också där om Dawkins. Så där kan du läsa ganska mycket. Vi har Alistair McGrath som är, som jag har talat om flera gånger, han är ju ateist, före detta ateist. Och han har därför haft en väldig nöd för människor som inte kan tro och som är ateister. Och han har ett väldigt fint grepp att öppna. Så jag rekommenderar varmt hans böcker också. Även om det finns frågor sen där jag inte riktigt ser lika. Men han har ett väldigt bra grepp. Han kommer till kyrkodagarna i Finland. Alltså de finska nu i maj till Kuopio. Så om ni rör er där någonstans och äter kalakukko. Så kan ni ju fara och titta och höra på honom. Vi har många, många andra av de här böckerna som vi nu inte behöver gå in på i detalj, utan vi har det här. Och den som har skrivit om det här mycket också är Kate Ward. Han har, tror jag, också skrivit här någonting, kanske åtminstone finns han citerad där. Men vi ska gå vidare. Och det som är skillnaden mellan ateismen, den gamla ateismen var mera det att folk säger att jag kan inte tro på Gud. Det var en akademi, man inbjöd en farbror som sen berättade att han har svårt och har det och så här. Medan nyateismen har en direkt aggressiv attityd. Richard Dawkins har sagt att han hoppas att när man läser hans illusionen om Gud och stänger boken liksom efter att ha läst den, så ska man säga att jaha, jag behöver inte längre någon Gud eller någon tro. Det är avsikten. Den är anti-evangeliserande så att säga. Den ska omvända dig från Kristus, bort från all tro och religion. Målgruppen är uttryckligen vanliga människor, inte i första hand den akademiska intelligensen. Det märkliga är att Dawkins argumenterar inte med sina forskningsresultat, utan han har en teori om utveckling och så vidare. Och det var ju om den som Alistair McGrath sa när han såg att han hade beställt mat, att han skulle säga åt dem att hämta inte in färdiga rätter, utan ge bara de här ingredienserna. Så väntar han tillräckligt länge så blir det nog en färdig mat av det här. Ravi, förlåt, jo, det var Ravi som sa det, jo. Vår vän Ravi Zacharias. Det finns den här gruppen Eroa kirkosta. Och det är ganska märkligt egentligen att det är en annan än befolkningsregister. När det var, så länge jag var i kyrkoherde, så var det mycket strikt det där att man måste komma, antingen gå till befolkningsregistret eller till församlingen för att skriva ut sig. Nu har de hittat på en spalt så att du kan bara klicka och när du har tagit en fredagsflaska, jag ser inte att alla som har skrivit ut sig alls, men när de är arga över något tv-program så är det bara att klicka så är jag borta. Så det har ju skett otroliga utskrivningar som gör att det kommer att bli ett stort problem ännu för kyrkan. Kari Enqvist skriver i Helsingin Sanomat ofta att varje barn som föds är ateist. Jag skulle säga bara det. Att jag tänkte en påskdag när vi var i gudstjänsten och såg små barn sjunga som knappt kunde stå. Hur de sjöng av hjärtats lust. Så att kom och titta. Jag behöver inte säga ett ord. Dawkins säger att påven borde anhållas och fängslas. Jag såg att Svenska Lutherska Evangelieföreningen också säljer påvens böcker. Jag stöder det. För det är bra det här. Nu har den tredje delen i antologin utkommit. Och jag menar så här, som stora linjer så är de otroligt viktiga. Och de påverkar attityder hos väldigt, väldigt många människor. Dawkins säger att tron på Gud bygger på ett felaktigt tänkande. Och det är därför jag tror, inte alla, Men att vissa människor måste arbeta med det här, att sätta sig in hur människor tänker och fråga hur ska vi svara. Och så ska vi tillsammans försöka liksom stämma varann så att vi kan ge värdefulla svar som blir dem till hjälp. Vetenskapliga, naturvetenskapliga, skulle vi ha tid nu för att kunna visa Matti Leisolas när han har undersökt mjölksyrebakterier. Han sa att det lyckliga med det är att de förökar sig var 20:e minut. Så han kan liksom kolla oändligt många, eller inte oändligt många, men massor med generationer under 40 år. När de var 20:e minut förökar sig så kommer en ny generation. Så han sa att du ser inte ett spår av någon form av evolution på hela den tiden. Och han visar liksom på sannolikhet att han är desto mer rolig kar, så att ta honom någon gång hit upp och hör honom. Han är både dråplig och bra, han vet vad han talar om. Vi har upplysningsrationaliteten, vi har moraliska utmaningar och vi har sen angreppen på Jesus både utifrån genom nyateismen. Och det som Dawkins säger, så tror jag är hemligheten till hela evolutionens starka plats. Han gjorde det möjligt att vara en intellektuellt respektabel ateist. Att just den där känslan att jag köper mig fri från redovisning och bokslut, även om den inte håller. Så det är liksom en sista ansträngning av människan att försöka komma. Tänk dig en värld där förmenta häxor och kätterska vetenskap aldrig bränts på bål. En värld utan korståg och självmordsbombare. Lägg märke till hur han sätter in annat som inte alls har någonting med kristendom att göra. Där inte människor tvingas till äktenskap eller könsstympning. Tänk dig en värld utan religion. Men vi har också... Vi har den här Da Vinci-koden som har sålt i massor av exemplar. Säkert närmare nu knappt 100 miljoner exemplar. Och helt goja. Det finns inte liksom möjlighet att historiskt verifiera det han säger. Dessutom visar det ett litterärt beroende av en annan bok som utkom mycket tidigare. Men tänk på det här. I ett universum av elektroner och själviska gener, blinda fysiska krafter och genetisk replikation, så kommer vissa människor att bli sårade, andra blir lyckliga. Du finner ingen rim eller reson i det, inte heller någon rättvisa. Det universum som vi kan iaktta har precis de egenskaper vi kan vänta att det ska ha. Till sist ingen design, ingen mening, inget ont, inget gott, bara en sorglös likgiltighet. Det är en vemodig trosbekännelse. Och jag såg det här från New York Times, det här foto. Här har du Christopher Hitchens, svårt sjuk, döende i cancer. Här har du en journalist, Matt Chapman. Här är professor Richard Dawkins och här är Hitchens fru. Så går de så där på detta uppmuntrande foto. Och så skickar jag det åt Leif Nummela som skickar tillbaka den här texten som slutar så här. Ingen design, ingen mening, inget gott, inget ont. Bara en sorglös likgiltighet. Och jag tycker att den där bilden liksom talar för sig själv väldigt starkt. Tänk att säga åt sin döende vän, vad har du? Ingen design, inget ont, inget gott, inget hopp. Ingenting, bara likgiltighet. Tänk vad vi kristna har något annat att tro på. Nu måste jag hoppa lite för att komma in på det sist på det här. Man kan säga att ateismen på ett sätt är själv upplösande, upphävande lära. För ateismen gör inte möjligt att tro på att iakttagelser och förnuft är tillförlitliga. När allt är random, hur kan jag lita på det jag säger, det jag tänker och tror? Jag går inte in nu på det här därför att tiden börjar ta slut. Jag tror att Leif är på väg någonstans, eller han kommer, så att sen får han fortsätta. Men vi ser hur vissa händelser som han tolkar på annat sätt går ut på att angripa religionen, trots att revolutioner och andra angrepp inte har varit kristendomsfientliga. Den amerikanska var inte kristendomsfientlig. Och så kan man fråga sig när han talar om det här, hur går det sen i såna stater där ateismen blir det totalitära systemet? Det vore ju då enligt Dawkins paradiset på jorden. Hur är det? Hur var det i det forna Sovjet? Hur var det i DDR? Vi har hört om grymheter värre än någonsin i såna stater. Det säger egentligen allt. Religionen är förtryckaren och ateismen är befriare, säger man. Men när vi har det på bricka så blir det precis tvärtom. Nu ska jag lämna de där attackerna och så ska jag bara ta upp. Och det är det. Det som de säger, flera av de här, att intellektuella argument får sällan människor att ändra uppfattning. De kan nog börja tvivla på hållbarheten i sin egen diskussion. Men vänskap, ett frimodigt vittnesbörd, detta att hålla fram Guds ord betyder i längden mycket mera. Och ett liv som är givet åt Herren. Det behöver inte vara ett perfekt liv. Jag har berättat för en del av er om en flicka som en gång blev så arg i klassen att hon skrek åt dem och så var det någon som sa att du är en kristen, att hur kan du uppträda så där? Hon blev så förtvivlad att hon tog sin bibel, rev sönder den inför hela klassen och kastade den i papperskorgen. Och så var hon nere. Men vet du vad? Att efter några dagar så kom klasskamraterna med en ny bibel som de hade köpt åt henne. Att de förstod mycket väl att en kristen är också en människa med känslor. Nu finns det väldigt mycket som man kan visa i sin... Jag har tyckt mycket om några konstverk av Tintoretto först, den här bilden. Och det slutar jag med. Här har vi den här bilden av Jesus och äktenskapsbryterskan. Och Jesu fiender och Jesus sitter där och hans lärjungar står med honom och så har motståndarna är där. Och folk vänder liksom ryggen och de vill inte se något sånt där. Och så står hon liksom ensam med sin skuld och sitt liv där mitt i. Samma berättelse har också uttryckts på ett annat sätt. Där de här angriparna går åt. Det här är en konstnär som heter Kranach, Lukas Kranach. Och där Jesus står med kvinnan. Och skyddar henne och försvarar henne mot hennes kritiker. Samma text. Och så har vi sonen till denna, Lukas Kranach, som använde sin pappas grundbild men ändra handen där så att han, Jesus håller henne i handen. Jag kommer ihåg när den här danska brodern var här på teologdagarna och tala om det där och liksom han menar att inför lidande så ska de kristna inte säga sig du att Gud menar det här och Gud menar det där, utan de ska gå och ta en människa i handen och säga åt Gud att hur kan du göra så och varför gör du så. Och jag menar allt för ofta så har det upplevts att när det går tokigt för en människa, kanske på grund av hennes egen synd, kanske för att hon får skörda det hon har sått eller kanske någonting som vi inte kan röna ut. Så står vi kristna liksom med Gud och säger att mänskligheten, ja, du borde inte ha riktigt levt så här och så här. Istället för att de kristna har tagit det starkare partiet på ett sätt. Och jag tror att där är det väldigt viktigt att vi ser oss som samma part i den meningen. Att vi själva och de är lika mycket beroende av Guds nåd och Guds barmhärtighet. Nyateisterna, de utmanar oss, de vill lätt provocera oss. Man blir arg när de är så fräna, när de tillåter sig att säga att de kristna borde dödas. Och när de för det andra drar likhetstecken mellan kristna och islam, muslimer. Men det svar vi ska ge dem, dels är att bemöta deras argument, bemöta dem med kärlek och vänlighet, bemöta dem med Jesu egen hälsning.